välkomna. Texterna för söndag efter jul, alltså morgondagens texter och morgondagens böner. Idag så ska vi också ha dop. Naomi Marie ska döpas i den treenige Gudens namn. Och vi kommer att göra mer som man brukar göra i Norge vid dop. Man har dopet i början av gudstjänsten. Det kan vara en fördel både för dopbarn och mor så att man får det överstökad. Så man slipper att sitta och vara nervös under gudstjänstens gång. Så vi kommer att börja med dopet. Sen fortsätter vi enligt gudstjänstliturgin som ni har papper på. Så vi ska börja att sjunga den salmen som finns på ett skyltpapper. Den heter Jesus är kongen min. Och jag tror ni känner melodin. Melodin är Närmare Gud till dig. Den finns i finlandssvenska psalmboken. Så börjar vi i den treenige Gudens namn. Amen.
Thank you.
Jag ska först läsa ur Markus evangeliet. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa det till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Vi, Miriam och jag, vi bär fram vårt barn på Jesu inbjudan och i tro på hans ord. Låt oss därför be för de gåvor som Guds helige ande vill ge genom dopet. Vi ber. Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Naomi Marie Edvardsen från mörkrets makt. Föd henne på nytt genom din helige ande. Ge henne en levande tro på din son Jesus. Skriv hennes namn i livets bok och bevara henne i ditt ljus, nu och alltid. Amen. Jesus, han befallde sin kyrka att döpa. Just innan han steg upp till himlen så sade han: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Tag det heliga korsets tecken på din panna och på ditt bröst till ett vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, har friköpt dig och kallat dig att vara hans lärjunge. Amen. Så bekänner vi gemensamt vår kristna tro med den nicenska trosbekännelsen som ni finner i liturgihäftet efter predikan. Och ni kan resa. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse, och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Ni kan förbli stående under resten av dopakten. Då frågar jag dig, Miriam, vill du på våra vägnar att Naomi ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Naomi Marie Edvardsen, jag döper dig i Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med dig. Amen. Jesus sade: den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Naomi Marie Edvardsen, vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig i kärlek. Vi, föräldrar och församling, lovar att hjälpa dig växa i tron som du har döpts till. Naomi, ta emot detta ljus. Detta ljus är en påminnelse om det som Jesus sade: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Håll trons låga brinnande, så att du när Herren kommer att hämta alla sina troende till himlen kan skynda honom till mötes och med alla de heliga gå in i den himmelska glädjen. Gud allsmäktig, vår Herre Jesu Kristi Fader, som genom vatten och ande har fött dig på nytt och förlåtit dig alla dina synder, må han bevara dig genom sin nåd till evigt liv. Frid vare med dig. Amen. Så, kära kristna vänner, genom dopet har Naomi Marie Edvardsen blivit upptagen i Kristi kyrka. Nu är det vår uppgift som föräldrar och er som församling att vara förebilder och förebedjare för henne och leda henne på trons väg genom livet. Då kan ni sätta er. Vi fortsätter då med Psalm 211 från psalmboken och fortsätter därifrån med liturgihäftet. Dagens inledningsspråk hämtas från Matteus 21:16. Där står det: ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till hans nådetron och bekänna vår synd och skuld enskilt och tillsammans. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag bekänner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Jesu Kristi uppdrag. Till säger jag dig, som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ära vare Gud i höjden.
Herren vare med eder. Låt oss be. Herre Gud, som genom din son Jesus Kristus har upptagit oss till dina barn, lär oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt, så att vi blir trygga under ditt beskydd. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning, den finner vi hos profeten Jesaja i kapitel 66, verserna 10 till och med 13. Vi läser i Jesu namn. Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst. Ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. Ty så säger Herren: se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. Dagens episteltext, som också är vår predikotext idag, den finner vi i Paulus brev till Galaterna i kapitel 4, verserna 1 till och med 7. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Amen. Så lyder Guds ord.
Thank you.
Dagens evangelietext den finner vi hos evangelisten Lukas i kapitel 2, verserna 33 till och med 40. Och vi läser i Jesu namn. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning. Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag vände de tillbaka till sin hemstad Nasaret i Galileen. Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Ja, vi tackar dig, vår käre himmelske Fader, för att du sände din son Jesus till jorden, för att han skulle bli människa. Och inte bara skulle han bli en människa, utan han skulle ställas under lagen och uppfylla lagen i vårt ställe. Jesus sände du till jorden för att han skulle frälsa oss från våra synder. Vi tackar dig, vår kära himmelske Fader, för denna rika gåva till oss. Vi ber att du välsignar oss alla med ditt ord idag. Amen. Vår predikotext var Galaterbrevet 4:1-7, så jag läser inte den igen. De har så vackra barn. Har ni hört någon säga det någon gång? Om andra vuxna människor, om föräldrar. De har så vackra barn. Ibland har jag hört det här sägas, och det är fler än en gång. Så det är därför jag kan säga det. Ibland har jag hört det sägas av kristna människor om någon som de känner som inte tror på Gud, men som har barn. Icke-kristna med barn. När vi samtalar om deras bekanta, om deras vänner, så kommer det fram att tyvärr så tror de inte på frälsningen i Jesus Kristus. Deras vänner är icke-kristna. De tror kanske istället på någon sorts gärningslära. Antingen att de på något sätt, mer eller mindre, samarbetar med Gud om frälsningen. Eller också att de är helt och hållet icke-kristna. De tror inte på någon Gud, utan de tror helt och hållet på det goda i människan. Många människor tycker på det viset. De flesta människor i världen tror på det viset. Så att våra vänner är sådana, det är mycket möjligt. Tyvärr, mina vänner tror inte på Gud. Och det gör heller inte deras barn. Men du ska veta det, att de har vackra barn. Deras barn är åtminstone vackra, fast de inte har en frälsare. Om det är för att förminska obehaget av tanken på att små, söta barn saknar härligheten hos Gud och kommer att gå evigt förlorade i sina synder, eller om det är för att molnlägga samtalet för att undvika att komma in på detaljerna i arvsyndens realiteter, det vet jag inte. Varje dag så föds det små, söta och vackra barn till den här världen. Till varje förälder föds ett litet, vackert barn. Vi får verkligen hoppas att alla föräldrar tycker att sina egna barn är vackra. Det är inget fel med det, utan det är meningen att det ska vara så. Det är något speciellt med små barn. De verkar på något sätt så små, söta och oskyldiga där de ligger och dricker mjölk från moderns bröst. De kan knappast ha hunnit hitta på för mycket hus efter de kom ut. Det är vackert hur Gud har skapat denna relation mellan barn och mor. Denna unika relation där barnet är totalberoende av sin mamma för att överleva sin första tid i den här världen. Det är vackert som Gud har skapat det. Och de små barnen, de är som oftast söta och vackra, där de ligger i all sin hjälplöshet. Ja, som nyfödda barn så är det kanske framför allt hjälplöshet som betecknar deras tillstånd. De är helt beroende av andra människor för att överleva i världen sina första år. De är hjälplösa. De är helt beroende av sina föräldrar och andra vuxna människor för att överleva i världen. När de små barnen föds så är de hjälplösa. De kan inte göra någonting själv. De är beroende av andra för att få mat och värme. För att överleva behöver de hjälp från någon annan. De är hjälplösa. Det är kanske just på grund av denna hjälplöshet som Gud har skapat sådana starka band mellan mor och barn. Det är meningen att föräldrarna ska tycka att barnet är vackert för att de ska ta det till sig och kunna ta hand om det. Alla barn föds också med en annan sorts hjälplöshet till denna världen. Det handlar också om hjälplöshet i relation till någon annan. Det är den hjälplösheten varje människa, varje vackert barn står i mötet med Gud Fader allsmäktig. Psalmisten David, han berättar om denna hjälplöshet i den 51:a Psaltarpsalmen där han säger: "Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv." Alla de som förnekar arvsynden får ta och förklara det här bibelstället för oss. Med skuld är jag född, med synd blev jag till i min moders liv. Kung David visste att inte bara hade han syndat i tankar, ord och gärningar i sitt liv, men att han också från första början i moderslivet varit en syndare. Från den ögonblick där livet blir till vid befruktningen, så vid den ögonblicken, från den tiden, så var han en syndare som var hjälplös i mötet med sin Gud. Detta gäller inte bara David, utan det gäller alla människor. Från och med de första människornas fall i Edens lustgård, där Adam och Eva lät sig lockas av djävulen att tvivla på Guds godhet och göra uppror mot honom, så blir varje människa till i synd i moderslivet. Från och med denna tid är varje människa andligt hjälplös i mötet med Gud. Men gör det något då att födas i synd och vara hjälplös i möte med Gud? Är det så farligt? Människor kan ju leva goda liv här på jorden ändå. Vad spelar det för roll att födas i synd, att vara en syndare? Ja, om synden inte hade några konsekvenser för oss, varken här i livet eller i evigheten, så skulle vi kunna resonera så. Vad spelar det för roll? Att vi inte behöver och bry oss. Men synden, den har konsekvenser för oss, både här i livet och i evigheten. Den har konsekvenser för vår relation med den treenige guden. Paulus, han skriver i Romarbrevet om synden att alla har syndat och saknar härligheten hos Gud. Alla. Och han skriver om syndens konsekvenser. Syndens lön är döden. Det är syndens konsekvens, döden. För varje människa som föds till jorden så väntar döden. För varje förlossning så väntar det en jordfästning. Det är den ofrånkomliga realitet vi lever i här i världen idag. Det går att diskutera om detta är naturligt eller inte. Det är att dö. Är det naturligt att dö? På den ena sidan så kan vi säga nej. Det är inte naturligt att dö. Döden är inte naturlig. Den var inte en del av Guds plan med skaparverket och då han skapade människan. Meningen var att människan skulle leva evigt på jorden. På den andra sidan så kan vi åtminstone säga att döden är livets realitet. Den har varit en del av varje människas liv sedan de första människorna levde på jorden. Den har följt varje släktled sedan Adam och Eva. Ingen har sluppit undan döden förutom några ytterst få enstaka. Gud skapade oss inte för att vi skulle dö. Men ändå så är döden en del av våra liv. Vi ska alla dö en dag. Detta är en realitet, en verklighet. Det är en konsekvens av synden. Det är syndens lön. Liv och död, det går hand i hand. I texten i Galaterbrevet, som är vår predikotext idag, så talar Paulus om människans hjälplöshet i världen. Detta tillstånd befinner människan sig i eftersom hon står under lagens dom. Paulus, han jämför det med en omyndig arving som inte kan bestämma över det han äger. Han har ingen makt att bestämma eftersom han är omyndig. Även om han har ett stort arv så kan han inte utnyttja det eller ha glädje av det på något sätt. Han är att räkna vid en slav. Han är en människa utan rättigheter som bara får göra som hans herre bestämmer och säger att han får göra. Så var det också med oss, skriver Paulus. Så länge vi var omyndiga så var vi slavar under världens makter. Detta föds alla människor in under. Vi föds till att leva under lagen. Naomi, när hon kom till världen, hon föddes till att leva under lagen. Lagens dom slog omedelbart ner henne. Och lagen, den säger endast: du skall göra, du får inte göra, du måste göra. De små, söta, vackra barnen föds till ett liv under lagens hot och krav och dom. Du ska göra, och om du inte gör det så måste du dö. Det hotar lagen med. När vi föds är vi både hjälplösa och omyndiga i mötet med vår Gud. Vi har ingenting vi kan ge honom, ingenting vi kan offra åt honom. Vi är alla syndare som väntar på domen. Och det hjälper inte hur vackra vi är. Vårt utseende har tyvärr ingenting att säga. Det ger oss ingen lindrigare dom. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det är här som Jesus kommer in i bilden. Här entrar Jesus arenan. Det är detta julens budskap handlar om. Att Gud själv blir människa i Jesus Kristus. Han sänder sin egen son till jorden för att bli människa som oss. Och det avgörande i att Jesus kom till jorden och blev människa, det var att han var ställd under lagen. Det var det viktiga med att Jesus blev människa. Det var det viktiga med att Jesus blev född. Han blev ställd under lagen. Så det vackra Jesusbarnet som låg i krubban, Han var ställd under samma lag som alla oss andra. Samma lag dömde också Jesus barnet där han låg i sin hjälplöshet. Och det här vackra Jesus barnet som ställdes under lagen, han är också vårt enda hopp. Här är vår räddning. Jesus barnet under lagen. För alla de gånger vi under lagens krav måste erkänna att vi inte kan och att vi inte förmår, så säger Jesus i mötet med alla lagens krav: jag kan. Jag gör det. Jag har gjort det. Jag har fullbordat det. Se på mig. Jag har fullbordat lagens krav. Vore Jesus en vanlig människa så hade det inte hjälpt oss ens om han höll hela lagen fullkomligt, eftersom det skulle bara gälla honom själv. Det var nödvändigt att han var Gud så att han kunde hålla hela lagen fullkomligt i vårt ställe, för oss, istället för oss. Guds son Jesus Kristus kom till jorden för att ställa sig själv under lagen och för att hålla lagen fullkomligt i syndares ställe. Han höll den fullkomligt för oss alla. Han höll lagen fullkomligt för dig och för mig. Fullkomligt, komplett, allt. Han höll den fullkomligt för alla små, söta och vackra barn som föds till denna värld. Han gjorde det så att vi skulle få söners rätt, skriver Paulus. Vi skulle få söners rätt. Vi skulle få tillgång till det arv som vi i oss själva inte har tillgång till. När Jesus höll lagen fullkomligt i sitt liv och med sin död tog på sig alla människors synder en gång för alla och besegrade synden, döden och djävulen med sin uppståndelse, när han gjorde detta så vann han också vår frihet. Genom detta Guds verk i Jesus Kristus fick vi tillgång till det arv som Paulus talar om i Galaterbrevet. Arvet är den rättfärdighet som tillräknas oss genom tron på Jesus Kristus. Genom tron på honom tillräknas vi hans rättfärdighet. Arvet är frälsningen i Jesus Kristus av tron alena, inte av gärningar. Lagen har alltså inte längre någon makt över oss. Lagen måste vika. Jesus Kristus har uppfyllt lagens alla krav och tagit på sig straffet för våra synder, för alla våra synder. Han var rättfärdig inför Gud i vårt ställe, och vi tillräknas hans rättfärdighet genom tron på honom. Hur får vi del av detta arv? Hur blir det vårt? Hur kommer vi till tro så att Kristi rättfärdighet tillräknas oss? Paulus, han skriver i verserna precis före vår predikotext idag, i Galaterbrevet kapitel 3, verserna 26-27. Där står det: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det har någonting med dopet att göra. Och det har någonting med Gud att göra. Men det har ingenting med oss att göra. Vi blir arvingar genom att bli döpta till Kristus. I dopet blir vi iklätt Kristus. Naomi blev iklätt Kristus när hon döptes här i den treenige Gudens namn. Vi klär oss i Kristi rättfärdighet i dopet. Hans rättfärdighet blir vår i dopet. Vi får stå som rättfärdiga inför Gud på grund av gåvan som vi får ta emot i dopet. Så när lagen igen försöker hota oss och komma med krav mot oss och hot, så behöver vi inte längre frukta för domen. Jesus har fullbordat det för oss en gång för alla. En gång för alla. Det är ett objektivt faktum. Hans rättfärdighet. Han har uppfyllt lagen för oss. Han har tagit vårt straff på sig, lidit döden för oss och besegrat den för oss. Syndens eviga konsekvenser har Jesus tagit hand om. Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Vår eviga salighet vilar inte på vad vi gör eller vad vi inte gör, hur vi ser ut eller hur duktiga vi är. Men den vilar på vad någon annan har gjort i vårt ställe. Denna Kristi rättfärdighet blir vår genom dopet, då vi föds på nytt och blir Guds barn och arvingar till det eviga livet. Det är därför som vi för de små barnen fram till Gud i dopet, för att de ska få Kristi rättfärdighet, få tillräknat Kristi rättfärdighet och det arvet som tillräknas dem av tron. Och tron, den är ingen gärning, den är ingen ny laggärning, men den är Guds gåva som han skänker var och en genom sin heliga ande, genom sitt ord, som skapar tro och bevarar i tro. Guds gåva är det. Vi vet att Naomi och alla andra barn som döps fortfarande är syndare så länge de lever här i världen. Vi är alla syndare, även om vi är frälsta. Vi syndar alla mycket varje dag. Människor förlorar tron på Kristus om de förkastar budskapet om honom och inte tar till sig näring från Guds ord, den näring som de behöver för att deras tro ska hållas vid liv. Därför så kommer det, så följer det med dopet förpliktelser, framför allt för föräldrar och församling. Det är därför vår uppgift, vi som föräldrar, att undervisa Naomi om frälsaren och påminna henne om förlåtelsen som finns endast hos honom. Dopet, det är början på livet tillsammans med frälsaren. Och det livet lever vi framför allt i familjen och i församlingen. Dopet, det förpliktar oss vuxna att låta Naomi få höra om Jesus när hon växer upp. Att låta henne få höra om Jesus och det som han har gjort för henne så länge hon lever. Jesus och hans rättfärdighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. några tillkännagivanden. Nästa gudstjänst här i bykyrkan, det blir på nyårsdag. Det blir alltså på nyårsdag, säger vi. Så tittar ni på kalendern när ni kommer hem. 1 januari klockan 13, gudstjänst här i Lepplags bykyrka. Nästa söndag om en vecka, drygt. Då är det reformationsföredrag här klockan 6 i bykyrkan och det är gudstjänst i Vasa klockan 11. Under den nästa salmen så kommer vi att ta upp en kollekt och den går till församlingens verksamhet. Och den rekommenderas på det varmaste. Vi fortsätter då med nästa salm. Herren vare med eder. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som fastställer dagar och tidsåldrar och som enligt ditt löfte sände din son i världen när tiden var fullbordad. Hjälp oss att troget fylla den kallelse som du har gett oss, vissa om att du gör ondskans anslag om intet och att allt samverkar till det bästa för dem som älskar dig. Vår tid står i dina händer. Lovad vare du, Gud, vår tillflykt. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk lutherska församling. Ge oss vishet att tjäna dig så att vi inte strävar efter egen ära utan ditt rikes bästa. Vi ber för Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko och för alla andra kyrkor i vår gemenskap. Välsigna församlingen i Donavci och dess tjänare Ivo Lazarov. Vi ber för alla människor som önskar att underordna sig hela Guds ord. Himmelske far, led republikens president, riksdagen och regeringen. Ge dem makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Hjälp oss att leva enligt dina bud. Skydda vårt land och folk för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand åt dem som lider nöd. Särskilt dem som kommer till vårt land och söker hjälp. Förbarma dig över alla som är sjuka, som sörjer en kär anhörig och som saknar livsmod. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Fyll våra hjärtan med din kärlek och ta bort bitterhet och ofördragsamhet. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Må Herren vända sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Då vill jag tacka alla som kom till den här dophögtiden och kyrkoårets sista gudstjänst hos oss i Sankt Johannes. Jag vill tacka alla för det året som har gått, alla som har arbetat för Guds rike i församlingen och alla andra som har varit med om våra gudstjänster det här året. Jag önskar alla Guds rika välsignelser inför det nya året. Ni kan gå i frid och ni kan tjäna Herren med glädje. Tack för idag.